Halleluja, Herre, vi bara tackar dig för din ljuvlighet, Herre. Vi bara tackar dig för din ljuvliga närvaro, Herre. Att vi bara får komma in för dig, Herre, och bara säga att vi älskar dig. Och bara utgjuta vårt hjärta inför dig, Herre, och du bara kommer med din närvaro, med din kärlek, med din frid, Herre. Hur fantastiskt det är, hur underbart och hur ljuvligt det är att du vill möta oss, Herre. Tack Jesus. Amen, amen. Varsågoda och sätt er ned i denna fantastiska gudsatmosfären. Tack lovsångsteam, underbart. Tackar, tackar. Då ska vi se. Vad roligt att få dela Guds ord med här idag. Jag har förberett mig och jag hoppas att det som Gud har lagt på mitt hjärta ska få träffa era hjärtan idag och att ni är mottagliga för vad Gud vill säga. Och jag bara ber att Gud ska få tala genom mig. Och att ni inte bara hör mig utan att ni får höra den heliga ande idag. Det är min högsta och största längtan idag. Att ni ska få höra hans röst i era hjärtan. Okej. Jag har ett ämne idag som jag tänkte jag skulle förkunna tillfrån. Och vi kan ta sig första framsidan där. Om att vänta. Hur många här tycker det är roligt att vänta på saker och ting? Det var någon enstaka. Alltså, de flesta människor jag känner och tycker inte det. Och tittar jag i min familj och mina barn så märker jag absolut att de inte gillar att vänta på saker och ting. Det är inte liksom det här som faller sig naturligt för dem. Att liksom vi tar det sen eller det blir på, som godis till exempel. Då har vi lördagsgodis. Men när det är måndag eller tisdag och de är sugna på godis, då är det långt tills på lördag. Och för de vill inte vänta till dess. Men det får de göra i alla fall. Men det är inte det som kanske är det spontana och roliga liksom. Att vänta på någonting. Och vi lever idag i ett samhälle där att vänta är någonting som man ska undvika, eller hur? I och med den nya tekniken och allting som har hänt, vi kan ta nästa bild där. Om den kommer. De här mobil, nu har jag lagt ifrån mig den som tur är. Jag har inte den här framme. De här mobilerna. Med dem så kan vi på ett klick beställa en flygresa. Vi kan se en film. Vi kan ta kontakt med någon på andra sidan jorden. Vi kan göra vad vi vill i stort sett. På ett några få klick så har vi gjort det. Och ser vi det här, du vet när det rullar så där. Laddar. Och fy vad jobbigt, jag måste vänta. Kom igen då! Dålig uppkoppling tänker man. Det är segt idag, det går långsamt. Eller hur? Hur många tycker det är frustrerande när ni har mobilen och så bara står det och snurrar så? Ja men visst är det jobbigt. Det är jättejobbigt. Ja, man vill inte vänta då. Och dagens teknik gör det att vi kan göra så mycket fortare. Och vi har filmer, vi har musik, vi har sociala medier. Vi skickar likes. Och, alltså tänk om man skulle gjort det brevvägen. Den kommunikationen vi gör idag. Har ni tänkt på det någon gång? Du har skickat ett mail, ett brev till dig, fysiskt brev. Och så är det bara en glad gubbe. Och sen så skickar du tillbaka loll. Och sen så tar det en stund och sen så får du ett nytt. Det skulle ta jättelång tid. Det skulle inte vara någon bra sätt att kommunicera. Men i dagens samhälle så går det så här. Och om man har skickat någonting och inte fått svar. Fy, vad har hänt? Är jag inte viktig längre eller vill de inte höra vad jag har att säga? Eller har det kanske blivit något fel att testa och skicka en gång till? För då kanske de svarar. Vi lever i en sån miljö idag där allting ska gå fort. Vi vill att det ska gå snabbt. Vi vill få det på en gång. Och ni vet, de här tekniken är fantastisk. Och jag har en bra mobiltelefon och jag kör på det här. Liksom. Och jag tycker det finns mycket som är gott med det. Men det finns vissa saker i detta som kanske inte är så jättebra för oss. Om vi tar nästa bild där. Så ser ni en sak. Eller så ser ni inte det. Ja, titta där. Det är en hjärna. Så här är det att vi som människor, när vi får pling, vet ni, i mobilen, då blir vi glada. När vi får likes, när någon svarar, det händer något. Oh. Och vet ni, det är rent biologiskt. Det händer någonting när vi sitter där med mobilen och så plingar det till och vi skickar svar, så får vi ett svar tillbaka och så får vi någonting. Vet ni vad som händer? Det frigörs ett ämne i vår hjärna som heter dopamin. Är det någon som har talat om det ämnet? Ja. Är dopamin bra? Ja, det är jättebra. Det gör att vi blir liksom glada och det gör oss lyckliga och det ger oss en känsla av välbefinnande. Det är superbra att vi får dopamin. Problemet är att vår kropp menar att vi ska få dopamin när vi äter till exempel god mat. Så ska vi få dopamintillskott, för det är nyttigt för oss. Det är något som är bra för oss, och då får vi dopamin i kroppen. Och så gör vi något annat som är bra. Vi umgås med människor, så kan vi få dopamin. Och så får vi det positivt. Men när vi får för mycket av detta så börjar dopaminet tappa lite grann sin funktion. Och vi behöver mer. Och ni vet, dopamin, det triggas på samma sätt av våra mobiler. Så får vi dopamintriggningar. Det får man av att röka, av att snusa, av att dricka alkohol. Samma känslor. Biologiskt sett i vår kropp som händer. I vår hjärna här uppe. Sen har ju såklart de andra sakerna andra effekter på kroppen som är värre och så. Det är inte så jag menar. Men det händer någonting och det leder till någonting som kallas ett beroende. Det vill man gärna inte prata om. Att man kan vara beroende av tekniken. Att man kan vara beroende av de här små mobilerna. Ni vet de här techjättarna. Facebook och Microsoft och alla de här. Du vet, grundarna av dem, de låter inte sina barn få mobiltelefoner förrän de är en viss ålder. Förrän de kanske är i mitten av tonåren, 14-15 som max. Som så. Därför de inser att nej, men det är inte bra för barn att ha det. Men det säger de ju inte offentligt ut, så att alla andra, de vill ju fortfarande sälja såklart, förstår ni. Därför det är någonting. En mobiltelefon är som en digital gottepåse, brukar jag säga. Det är en godispåse som du alltid har med dig. Och när du blir sugen så tar du en liten bit där. Och så går du och så känner du att när du sjunker det så tar jag lite så godisbit till. Och så triggar du det här och så går du runt så. Och du vet, vi mår egentligen inte så bra av detta. Rent fysiskt, i oss själva, mår vi inte så bra av detta. Och detta leder till en konsekvens. Jag ska inte gå för djup i det, men det leder till en konsekvens i vårt samhälle att vi vill ha snabba kickar. Vi vill ha det som direkt ger ett resultat. Det som direkt triggar den här dopaminkänslan av att ja, nu blev jag glad. Jag gjorde någonting och nu blev jag glad. Nu gjorde det här och det hände någonting på en gång och jag känner mig så lycklig. Men när man tittar på livet som vi lever, så finns det ganska mycket i vårt liv som inte går så här. Och som faktiskt är ganska viktiga saker att jobba på och arbeta på med i sitt liv. Vi kan ta nästa bild. Vi tar nästa igen. Till exempel relationer. Hur många tror att man kan bygga en relation genom att bara quick fix sådär, så har man lärt känna någon och så har man en djup relation? Nej, det går ju inte. Vet ni vad, att det säger man idag, att ungdomar och den yngre generationen idag har svårighet att bygga djupa meningsfulla relationer generellt sett. För att man har inte det tålamodet som krävs att bygga under så pass lång tid. Det ger inte den effekten på en gång som man hade hoppats, för att man har tränats i det. För samhället tränas att vi ska få det på en gång. Att det positiva resultatet ska komma på en gång. Och vi står inte emot när det blir svårt. Självklart är det inte det för alla. Det är inte så jag menar. Men man tittar och ser på det. Att det finns sådana mönster. Och jag tycker att relationen är något viktigt. Eller hur? Och det här gäller i vår relation med Jesus. Eller hur? Självklart så är det att när vi blir frälsta och ta emot Jesus som Herre, så blir vi födda på nytt och vi blir barn till Gud. Och vi accepteras som vi är, precis. Det behövs liksom inte göras någonting mer. Det är klart, det är fullbordat, det är färdigt, det som Jesus gjorde på korset. Men att lära känna Jesus. Att Jesus får bli den här riktigt nära vännen i ens liv. Det tar tid. Och det kommer inte av att man ber en bön. Jesus, bli min vän. Och sen är bara är man där, det är så. Och så är man jättedjupa vänner helt plötsligt. En gång. Nej, utan det krävs att man gång efter gång fortsätter och bygger långsiktigt. Det är inte någon instant fix liksom. Utan det tar tid. Och så är det med parrelationer. Relationer föräldrar och barn. Relationer mellan vänner. Vi måste bygga medvetet och långsamt på ett sätt. För det tar tid. Vi måste vara villiga att göra den satsningen. Det commitment som man säger. Och det tar tid. Men det är det värt. Det är värt att ta den tiden och vänta på att se att det faktiskt blir det här djupa och starka. Vi kan ta nästa bild. Det här. Hur många har behövt vänta på det? Ja, det borde nog alla räcka upp handen, tror jag på. För att, eller så har du alltid fått quick så här. Svar direkt. Eller så har du kanske aldrig bett om något. Men du vet, ett bönesvar, det tar tid. Oftast tar det tid. Gud låter det ta tid. För Gud vill pröva oss. Han prövar vårt hjärta. Han vill se, har ni verkligen den tron som krävs? Kommer ni ihåg berättelsen om den orättfärdige domaren? Det är en av mina favoritberättelser i Bibeln faktiskt. Det låter kanske så jättekonstigt att säga att orättfärdig domare är en favoritberättelse. Men den är, jag tycker den är så, den säger så mycket. Jag ska läsa den. Den kommer här. Det står i Lukas 18, 1-8. Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid ska be utan att trötta. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en änka som kom till honom gång på gång och sa: ge mig rätt mot min motpart. Vi kan stanna där först. För du ser att hon kommer gång på gång. Ge mig rätt. Hon hade en rätt, säger hon. Det kan vi läsa här genom att hon hade nog rätten på sin sida, antagligen. Och hon kommer gång på gång. Jag ska få det som tillhör mig. Jag vill ha det här som tillhör mig. Okej? Okay. En tid så ville han inte. Men sen sa han till sig själv: även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för människor, ska jag ändå ge den här änkan rätt. Eftersom hon är så besvärlig. Annars pinar hon till slut livet ur mig med sitt springande. Det är, kan ni tänka här, det här är någon som verkligen tjatar. Och inte ger upp och går. Jag ska ha det som jag har blivit lovad. Jag ska ha det som är rätt. Och gång på gång på gång på gång. Och till slut ger även en orättfärdig domaren liksom med sig. Tar vi nästa. Och Herren sa: hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem. Jag säger, han ska snart skaffa dem rätt. Men ska människosonen finna tron på jorden när han kommer? Alltså en sådan tro, står det i en annan översättning. Ja, tro. Vad är det för tro han pratar om här som ska finnas? Jo, det är den här tron som inte ger upp, eller hur? I bönesvaret, när vi inte får det vi liksom ber om på en gång, ska vi ge upp då? Nej, det ska vi inte. Vi ska lära oss av den här orättfärdige domaren och änkan där. Änkan gav inte upp, utan hon fortsatte. Och det säger Gud att det är en tro. Och han undrar, kommer jag se en sådan tro när han kommer tillbaka? Han undrar det. Liksom. Frågan är, kommer det finnas en sån tro? Eller kommer det bara vara, Jesus, gör detta nu? Nej, det gjorde han inte. Då så går vi vidare och så gör vi någonting annat. Eller kommer han finna de som i tro ropar till Gud dag ut, dag in, år efter år, för att få det som är deras rätt. Det som är de lovat. Det som löftena i Bibeln har sagt att de ska få. Kommer man finna en sån tro? Där vi faktiskt inte ger upp när det blir tufft i bönesvaret. När vi inte märker att vi får någonting. Utan som håller ut och väntar på bönesvaret. Tror att Gud ska svara, så jag väntar på det. Och så påminner jag Gud om det här. Och så går jag igen i bönen. Och så går jag igen i bönen. Och jag väntar. Och jag väntar. Tills den dagen, tills tiden är inne. Tills det är Guds tid att bönesvaret ska få komma till plats. Liksom. kommer vi hålla ut så länge? Det kräver tid. Det är inte quick fix, det är inte instant, det är inte något mobil. Gud har liksom ingen hotline på mobilen man trycker och så får man bara svar så. Det finns inte det, utan det här tar tid. Och det kräver något av oss. En överlåtelse, en tro, en vilja att faktiskt fortsätta, även när vi inte ser något. Kan ta nästa bild. Det här. Nu är det ju fantastisk tid på året tycker jag. Jag har varit här nu med fruktträd och det är bär. Jag älskar sånt här. Jag kan gå ut och äta hur mycket sånt som helst. Det är fantastiskt. Men om man går ut för tidigt så är det inte riktigt lika gott. Tycker jag. Alltså i och för sig, jag kan tycka om krusbär som är lite sådär omogna. Det som är riktigt, riktigt sura. Det gillar jag, men jag gillar sånt. Men tar du ett äpple till exempel som inte har hunnit mogna, det går inte att äta. Och oavsett hur gärna jag vill att det där äpplet ska gå att äta just nu, så går det inte. Jag kan liksom inte få det att bli moget bara genom att jag vill det. Utan det tar tid. Jag måste vänta. Och om man tar det i större loppet så måste man först plantera ett trä. Först planterar man ett trä. Och så låter man det växa. Och så får man vänta ännu mer. Och sen växer det upp ännu. Och så får man vänta ännu mer. Och sen när det väl är tillräckligt stort för att man ska kunna ta, det börjar komma lite frukt, då måste man fortsätta vänta tills frukten är mogen. Det är liksom ingen quick fix där, inte? Och Bibeln visar gång på gång, använder ofta begreppet mognad eller frukt som handlar om vårt liv. Om hur saker och ting sker i vårt liv. Det är inte någonting som löses på en gång, utan det är någonting som planteras och som sakta växer upp och tar tid. Och det måste man låta det få göra och man måste få vänta. Försöker man äta det innan så blir det inte gott eller så finns det ingenting och så blir man besviken. Om du går till ett äppelträ som inte har blivit tillräckligt stort för att ge äpplen ännu, då skulle du bli jättebesviken och tycka att det här är ju ett jättedåligt äppelträ. Om du inte visste att det var inte dags ännu. Men där måste man få lära sig att vänta tills tiden är inne. Okej? Okay? Det är också saker vi behöver vänta på. Så Bibeln lär oss på flera ställen att vänta är någonting viktigt. Vi kan ta nästa bild. Och någonting som Bibeln säger att vi behöver göra, det, om ni läser gamla testament står det jätteofta, vänta på Herren. Och då tänker man, vadå, vänta på honom? Är han liksom efter oss? Kommer han sen eller när ska vi stå? När kommer han då? Ja. Är det sån vänta? Nej, men det, vad är det för typ? Vadå vänta på Herren? Det kan ju vara lite märkligt. Om man bara hör det så. Ja, men vi ska läsa, det står på några ställen. Här står det så här. Även när du säger, står i Jobs bok, även när du säger att du inte ser honom, alltså ser Gud, så ligger din sak inför honom och du bör vänta på honom. Ja, vänta, när du ligger din sak inför honom och du bör vänta. Alltså du bör vänta på att Gud gör det han har sagt han ska göra. Du för din talan och du gör din bön hörd inför Gud. Och sen väntar du på att han ska ge svaret. Och du väntar på det. Ta nästa. Jag väntade och väntade på Herren. Det kan jag bara stanna där. Så kan jag säga det så låter det väldigt. Men jag väntade och väntade på Herren. Och han böjde sig till mig. Och han hörde mitt rop. Du vet, Gud vill se. Om vi har det här drivet i oss. Det här uthålliga. Det här att vi verkligen, verkligen vill ha det här som vi ber om. I Jakobs brev står det att vi ska be utan att tvivla. Eller hur? Det ligger i det här att vi ska be och verkligen tro att vi ska få det. Och så fortsätter vi ber för att vi tror att vi ska få det. Och då ger han det. Till slut. I rätt tid. I rätt tid. I sin tid. När vi, det är rätt för oss. Precis som lördagsgodiset. Mina barn ropar på måndag godis, godis, godis. De kan ropa på onsdag godis, godis, godis. Jag hör. Jag hör. Jag har hört vad de ber om. Men de får inget förrän det är rätt tid. Lördag. Så, fick du godis. Förstår mig rätt liksom. Det är en haltande bild. Men det är ändå en bild på någonting de vet om. Att de upplever sig ha en rätt till det här. Men tiden är inte inne. Det vet inte de. De ser inte. De är otåliga. De ser inte när tiden är inne. Men i rätt tid så ger Gud svar. Och är vi då sådana som har gett upp? Eller står vi fast och säger, jag tror att han kommer ge oss. Jag tror att det kommer. Jag väntar på Herren. Jag väntar på att han ska ge mig det där bönesvaret. Jag väntar på att han ska komma med det där helandet. Jag väntar på att han ska komma med det där ekonomiska undret. Jag väntar att han ska komma och röra med mitt barnbarn som inte har talat om Jesus ännu. Jag väntar och jag tror och jag ber. Det är vad Gud söker i våra hjärtan. Att vi har en sådan tro som är uthållig. Ta nästa bild. Det står i Bibeln lite grann hur vi ska vänta. För du vet, det finns ju många sätt att vänta på saker och ting. I Klagovisorna står det att vi ska vänta i stillhet. Det står så här. Herren är god mot dem som väntar på honom, mot den själ som söker honom. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från Herren. Vad är stillhet? Innebär det att vi inte får säga någonting? Nej, men det innebär att det finns en ro. En frid. Ett lugn i att Gud är Gud. Jag är människa. I stillhet så bara väntar jag Gud på att du ska göra det som du har lovat. Jag är inte orolig. Jag har inte ångest över den här situationen. Jag har ingen stress, ingen panik. Det är inte det här. Utan den väntan som bara... Det kommer när Gud vill att det ska komma. Så i stillhet väntar jag på att få höra det som Gud har att säga. I stillhet väntar jag på att få det Gud har för mig. Det är inte alltid den stillheten som mina barn uppvisar när de väntar på någonting. Eller hur? Det är inte alltid den stillheten vi visar heller, utan vi kan vara kom igen nu, eller om jag ska gå iväg. Det är ju typiskt när vi ska iväg hemifrån. Om man ska få med alla barnen. Hela familjen ska med, vi ska till kyrkan kan man säga till exempel. Det händer ju då och då. Då är det kanske inte i stillhet jag väntar alltid. För man väntar på att de ska bli klara. Och så kommer man bara, kom igen nu! Kom, da, 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 da. Och det blir lite stress, lite ibland nästan lite panik. Känslan. Men det är inte den typen. Det här är en ro. Att vi bara lägger det i Guds händer och vi vet, precis som Job sa, det stod i Jobs bok, att det är inför Gud. Det ärendet det ligger hos honom. Han vet. Jag litar på att han tar itu med det i rätt tid, på rätt sätt. För han är en god far. Han har omsorg om oss. Jag litar på honom. Jag behöver inte oroa mig. Jag behöver inte stressa. Jag behöver inte få panik. Även om jag inte ser att det händer, så väntar jag på att Gud ska göra det. Amen. Gå vidare. Ja, det kommer det där bibelordet. Herren är god mot dem som väntar på honom, mot den själ som söker honom. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från Herren. Bra bibelord. Ta nästa. Ja! Ivrigt! Är det någon som har sett ett barn som ska få en julklapp? Eller en present? Eller få någonting? Det kommer, det kommer, det kommer. Det finns en iver. Det finns en förväntan. Detta är inte står inte i kontrast till stillheten. Stillheten handlar om den inre ron, den inre vilan, att det inte vara ångest och så här. Men samtidigt har vi en iver. Vi vill ju verkligen se detta. Vad är det Gud kommer att göra? Hur ska han lösa mitt problem? Jag vet inte. Spännande det ska bli att se hur Gud har gjort, ska göra. Hur kommer han göra? Jag vet inte. Åh, men han kommer göra det, det vet jag. Det har han sagt i sitt ord, att han ska uppfylla sina löften. Alla sina löften har han gett sitt ja och amen i Kristus. Liksom. Så om det står löften i Bibeln att Gud har gett oss, så kan vi lita på dem. Att han kommer att göra dem. Och då kan vi vänta där. Undra hur det kommer bli. Och ha en förväntan. Förstår ni? En sån förväntan vill jag ha. Mina barn har det och jag har det också när jag ska få saker ibland. Då kan man ha en förväntan. Och det syns på en. Jag tycker den här är så härlig bild på det här barnet. Bara, ja! Vad blir det för något? Eller de säger att vi ska få glass i eftermiddag. Åh, glass! De har inte fått den ännu. De har inte den. Ändå så är de så ivriga. Och har en sån förväntan på det. Och vi har fått så många löften. Vi har fått så många löften i Guds ord om oss i vårt liv. Om vad som väntar oss. Ja, och vi har det yttersta löftet. Att en dag ska vi få möta honom i himlen. Är vi ivriga för det? Eller är det någonting som är långt avlägset som vi helst inte... Eller har vi en... Ah, längtan, ett iver efter det egentligen, att få möta Jesus. En förväntan. Det finns den här sången på engelska. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus. Alltså det finns en sång. Alltså, hur kommer det bli? Jag vet inte. Jag har ingen aning. Bibeln ger lite ledtrådar. Ger lite bilder. Sådär. Men det kommer bli fantastiskt. Det kommer bli helt fantastiskt. Att ha en iver och leva med den. I väntan på den dagen. Ha en ivrig väntan. Att det kommer. Det kommer. Det kommer. Och jag ska få se det. Och det kommer bli fantastiskt. Amen. Ta ett bibelord på det. Vi däremot väntar. Och här är det intressant. Här står det faktiskt, om man läser det, så det är att hoppas ivrigt. I anden, genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. Ja, vi väntar på det. I anden. Men det är liksom hoppas ivrigt. Det är liksom, yes. Ta nästa bibelord. Och liksom människan måste dö en gång och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära synder. Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd, utan att frälsa dem som väntar, som längtar innerligt med förväntan efter att se honom. Efter honom. Alltså, innerlig förväntan på att få möta Jesus. Wow. Och det är något som man pratar mycket om i väckelsetiderna. Så är det mycket fokus på att Jesus kommer. Jesus kommer. Och vilka härligt det ska få bli att få möta Jesus när han kommer. Eller hur? Och vi måste ta tillbaka det. Vi får inte glömma att Jesus kommer. Han har lovat det till sitt ord. Att han kommer tillbaka. Och det kommer bli fantastiskt. Det kommer bli jättehärligt. Och vi måste vänta och längta ivrigt efter den dagen. För det kommer bli mindblowing. Det kommer bli större än vad vi ens kan föreställa oss. Wow. Det ser jag fram emot. Yes. Och så säger det så att vi ska vänta i stillhet. Vi ska vänta innerligt. Eller ivrigt. Och vi ska vänta tålmodigt. Man kan också säga uthålligt. Tålmodigt, uthålligt, lite åt sådär. Om vi går till Romarbrevet 8:25, kommer där. Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Det här, alltså, det är någonting att det tar liksom inte slut. Vi ger inte upp i vår väntan, utan vi håller ut tills det faktiskt kommer i fullbordan. Vi håller ut hela vägen. Matteus 7, det känner ni jätteväl igen. Ta nästa bibelord där. Matteus 7. Nej, det tar vi inte nästa bibelord då. Går vi tillbaka. Precis. Då läser jag det bara för er. Matteus 7. Står det så här. Be och ni ska få. Det har ni hört, va? Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. För var en som ber han får, och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Och om man tittar på vad de där orden står i. När det står be och ni ska få. Så är det inte be en gång. Utan det är be och fortsätt be. Håll på och be. Så ska ni få det. Och när det står bulta, så är det inte bulta en gång, utan det är fortsätt bulta. Håll på, bulta på tills dörren öppnas. Och när det står sök, så är det inte bara titta en gång lite efteråt, utan det står sök och leta tills du hittar det liksom. Det är någonting som fortsätter. Det är inte så här att vi går och knackar på dörren och så springer vi iväg och hoppas att han öppnar under tiden. Nej, utan vi står och bulta. En gång, två gånger. Till slut så öppnades dörren för oss. Och så är det i våra böner också. Vi ber gång på gång på gång på gång på gång tills vi ser resultatet. Vi söker efter sanningarna i Guds ord, efter genom hans heliga ande. Vi söker efter dem, inte bara en gång och så har vi testat det och så tyckte vi inte det funkade. Utan vi söker igen och igen och igen tills vi finner det. Precis som mannen som har skatten i åkern liksom. Visst, han sålde allt han ägde för att köpa åkern. Men sen behöver han ju hitta skatten. Den ligger nedgrävd i åkern. En åker, var är skatten? Det vet han ju inte. Det nöjer han ju inte sig med att gräva i ena hörnet och sen bara, nej, det var ingen skatt där. Han gräver tills han hittar skatten. Det kan ta honom hela jättelång tid, men han vet att den finns där. Och så är det för oss också. Vi vet att våra löften, de löftena som han har gett, är sanna. Och vi vet att vi kommer få det, så vi ger inte upp. Vi fortsätter gräva, vi fortsätter be, vi fortsätter söka, vi fortsätter bulta tills dörren öppnas. Amen. Nu kan vi ta nästa bild. Ett exempel som man kan se i Bibeln på när Jesus frestas i öknen. Om vi läser första delen på den som står där i Matteus 4. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frestas av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Inte så konstigt. Då kom frestaren fram och sa till honom: om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Och Jesus svarade: det står skrivet, människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Vi kan stanna där först. Här är första frestelsen som händer för Jesus. Det är 3 stycken gånger som anklagaren kommer. Kunde Jesus ha gjort bröd? Kunde Jesus ha gjort bröd av stenarna när han var där? Ja. Var han hungrig? Ja. Visste han att han skulle äta någon gång mer i sitt liv? Ja. Men han visste att han inte hade tid nu. Eller hur? Det var inte dags nu att äta det där brödet. Han hade bestämt att han skulle fasta och söka Gud. Tiden var inte rätt, så han väntade. Fan, om vi läser lite senare så kommer änglarna och betjänar honom. Och då fick han det han behövde. Så tiden, djävulen försökte få honom att ta en genväg. Gå en annan väg, gör något lite fortare. Kom igen nu, du kan fixa detta. Så? Nej. Men Gud, Jesus säger nej. Det ska ske i rätt tid. Ta nästa. Då tog djävulen med honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens krön och sa: om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står i skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus sa till honom, det står också skrivet, du ska inte fresta Herren din Gud. Hade Jesus kunnat kasta sig ner från muren och han kunnat befalla att änglar bär honom? Ja. Vad hade hänt om han hade gjort det, tror ni? Var ligger tempelmuren? I Jerusalem, ja. Och vi vet att det var alltid mycket folk där. Folk hade sett detta, eller hur? Och bara, wow! Eller hur? Och vad hade Jesus fått då? Ett erkännande. Wow, se verkligen, han är verkligen Guds son, eller hur? Men Jesus visste att det var inte tid nu. Det var inte tid nu för det. Det kommer en dag när alla ska se att han är Guds son. Det kommer en dag när hela världen ska se att han är Guds son. Eller hur? Här står det, om du är Guds son. Han är Guds son. Det kommer en tid sen. Jesus behöver vänta tills tiden är inne för att han ska uppenbaras som Guds son för hela världen. Djävulen försöker säga, gör det nu! Ta en genväg! Gör något annat! Men det är inte i rätt tid. Det är inte i den tiden som Gud vill. Tar vi sista. Sedan tog djävulen med honom upp på ett mycket högt berg och visade honom världens alla riken och deras härlighet. Och han sa till honom, allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom, gå bort Satan, det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Då lämnade djävulen honom och änglar kom fram och tjänade honom. Det här, är det någon som kommer ihåg att det, vad som står, vad som ska hända i slutet? Yttersta tiden. Då står det att alla knä ska böja sig. Och varje tunga ska bekänna att Jesus är Herre. Eller hur? Då ska allt det ske. Inte där. Inte vid det tillfället. Jesus visste att det sker. Ja, det är sant. Till del. Att världen ska böja sig inför mig. Men det är inte tiden nu. Så jag väntar tills tiden är rätt. Tills tiden är inne. Jesus själv väntar tills det var rätt tid. Eller hur? Och vi behöver ha samma tålmodighet i vår väntan. Att söka Gud och lägga det i Guds händer. Och låta det ske i Guds tid. För du kanske har löften uttalade över ditt liv. Du kanske har profetior. Någon som har lagt sina händer på dig och sagt någonting. Och du upplever att det här är från Gud. Han har sagt detta över mig, över mitt liv. Men du ser det inte nu. Ta ingen genväg. Sök Herren och vänta på honom på de sätt jag satt. I stillhet. Vänta på honom ivrigt. Vänta på honom med tålamod. så kommer han i rätt tid att uppfylla det han har sagt. Vi ska inte uppfylla Guds löften. Jag kan inte uppfylla Guds löften i mitt liv. Det är bara han som kan göra det. Och jag behöver vänta tills tiden är inne. Så där behöver jag Guds hjälp. Jag behöver hjälp, jag behöver uthållighet, jag behöver allt det här. Och då måste jag dra mig nära honom, då måste jag vara med honom. Det är ingen quick fix. Det är ingenting som sker snabbt. Det tar tid. Och vi behöver lära oss att låta saker och ting ta tid. Vad har vi, vad hoppas vi på då? Vi tar nästa här. Nästa igen. Så vad är det vi hoppas på genom att vänta? Och vi hoppas ju på att Gud ska göra det han har sagt han ska göra. Det är det som vi bygger det på. Att vi litar på vem han är. Vårt hopp är ju satt till honom. Inte till att jag med min kraft ska göra någonting. Utan att han med sin övermäktiga, sin fantastiska härliga kraft ska gripa in i mitt liv i rätt tid. Det är det jag väntar på. Det är det vi väntar på. Ta bibelordet här. Precis som från Jakob. Ha därför tålamod bröder tills Herren kommer. Se hur bonden tåligt väntar på jordens dyrbara skörd tills den fått höstregn och vårregn. Bonden väntar tills skörden är mogen. Han kan inte göra någonting innan dess. Han kan inte göra någonting. Han väntar tills dess. Tror ni att det på Jesu tid fanns affärsmän? Ja, det är klart det fanns. Som handlade och sålde saker och tjänade pengar. Som snabbt fick ihop pengar kanske, blev rika. Tror ni att det fanns sådana då också? Varför ser vi väldigt få exempel i Bibeln på att vi ska leva våra liv som sådana? Därför de drivs av en det här. Men vi ser gång på gång i Bibeln att de exemplen som Jesus och som Bibeln lägger fram handlar om frukter. Det handlar om att bygga. Det handlar om att odla. Det handlar om att det tar tid. Saker och ting ska mogna. Gud är på det sättet. Och han bygger på det sättet. Och vi behöver bara vila i att han är den som är Herre. Han är den som bygger. Han är den som har alla svaren. Han är den som är Herren. Och i rätt tid så kommer han göra det som han har lovat. Så Galaterbrevet, låt oss inte tröttna på att göra gott. För när tiden är inne, då får vi skörda. Om vi inte ger upp. Så låt oss därför göra gott mot alla medan vi har tillfälle. Och särskilt mot den som tillhör hans familj. Men just det här första, låt oss inte tröttna på att göra gott. För när tiden är inne. Jag vet inte när tiden är inne. För mina de bönesvaren jag väntar på. Jag vet inte när tiden är inne för Herrens återkomst. Jag vet inte när tiden är inne för många saker. Men jag väntar uthålligt på det. Och jag gör det genom att i stillhet, utan oro, utan ångest, utan panik, ivra för att se det. Längta med en förväntan på det. Och så ger man inte upp. Om vi kan göra det så kommer vi få leva liv som är mer befriade från den där stressen. Som är så påtaglig när vi försöker ta tag i sakerna själva. När vi försöker driva det själva. När vi försöker göra det själva. Och vi vill att det ska gå så fort. Det här är ett botemedel för dagens stresssamhälle. Vi behöver bara ta oss till det. Men det är inte så lätt. Man blir påmind hela tiden om de här plingen i mobilen. Om de där sakerna som stör. De där sakerna som vill pocka på ens uppmärksamhet. Som vill visa en att ja, men gör detta så går det lite fortare. Gör så här så kan du göra något ännu så här. Hitta genvägar. Hela vårt samhälle är uppbyggt på att hitta genvägar. Men i Guds rike så är det inte genvägar. Utan det är hans vägar. Amen. Låt oss ställa oss upp och så bara tackar vi Herren tillsammans. Halleluja Herre. Vi bara tackar dig Herre för att du Herre. Du är en god Gud. Du är en god fader Herre. Och du har omsorg om oss Herre. Och vi kan vara fullt förtröstan, ha full förtröstan på dig, Herre. Att du kommer ge oss allt vi behöver, Herre, i rätt tid, Herre. Vi behöver inte stressa eller oroa oss. Vi behöver inte få panik eller ångest. Eller vi behöver inte känna att vi måste göra det själva, Herre. Utan Herre, du är den, Herre, som ger skörden. Du är den som ger det i rätt tid, Herre. Ja, vi vattnar uthållet. Ja, vi väntar, Herre. Och Herre, vi bara väntar, Herre, på att du, Herre, ska bara uppfylla dina löften i oss, Herre. Och det kanske är så just nu att du kanske har ett löfte i ditt liv. Du kanske känner att Gud har sagt någonting till dig. Du kanske bara upplever att Gud har sagt någonting och du har liksom tyckt att du har väntat tillräckligt nu. Du kanske börjar tappa modet. Du kanske börjar känna att när ska det ske? Då vill jag bara säga till att Gud kommer att låta det ske i rätt tid. Och du behöver inte oroa dig. Det är inte i dina händer, det är i Guds händer. Så lägg det i hans händer och vänta på att han ska göra det. Vänta på att han ska uppfylla det han har lovat och han kommer att göra det. Men om du känner att det är så vill jag att du bara lyfter din hand. Om du känner att du har löften över dig och du har börjat tappa modet. Du börjar tvivla. Ser jag händer? Yes. Så vill jag bara be för er. Herre, jag bara tackar dig här. Du ser varenda hand som är upplyft här just nu, Herre. Herre, du ser de löften som finns, Herre, som är uttalade, Herre. Den förväntan som finns på att du, Herre, ska göra någonting. Och där det ibland kan kännas så jobbigt och så mörkt och man börjar tvivla på när kommer det ske. Herre, jag bara ber att du ska komma återigen, Herre, och vidröra med din heliga ande, Herre. Och bara påminna om de löftena som du har gjort om att det är du, Herre. Det är du som gör det, Herre. Jag ber att du ska ta bort all ångest, Herre. All oro, Herre. All rädsla för att om det ska ske eller inte. Och jag ber att du ska komma med din heliga ande och med din förtröstan, Herre. Vi kan lita på dig, Jesus. Vi kan lita på dig, Jesus. Du kan lita på honom. Har han sagt något så kommer han låta det ske. Har han sagt något så kommer han låta det ske. Kanske inte så som du tänker. Kanske inte i den tiden som du vill. Men han kommer låta det ske. Lita på honom. Förtrösta på honom. Halleluja. Tack Jesus.